Vi tackar Herren en stund här. Vi tackar dig himmelske Fader för att du är här. Tack att vi får lovprisa ditt namn. Tack att för allt det som du har gjort genom Jesus Kristus på korset, i graven. Tack att graven är tom och att det finns ett budskap om att det finns en seger över döden. Det finns en seger över ångest, det finns en seger över synd. Det finns en seger över det som håller oss borta från dig. Halleluja. Herre, vi vill ära ditt namn. Och vi vill bara tacka dig för allt som gjort. Och vi får stå på den klippan Kristus. Och det är därför vi firar gudstjänst. Det är därför vi finns som kyrka. Halleluja. Och tack också att vi får välsigna den här bygden och Emmaboda och där vi befinner oss. Herre, vi ber för varje människa i den här bygden att de ska få lära känna dig, komma till tro på dig. Halleluja. Och vi tackar för att gudstjänsten får vara ett fundament i det, att ditt rike ska utbreda sig. Halleluja. Herre, du är här just nu och vi tackar för det i Jesu namn. Amen, amen, amen. Gott. Roligt att få vara här. Jag har varit här en gång förut. Så roligt att få vara tillbaka igen. Tack för det förtroendet. Daniel Holmgren heter jag. Till vardags jobbar jag som sjukhuspastor och församlingspastor. Delad 50%. Jag bor i Borgholm på Öland. Jag är pastor i Pingstkyrkan. Men idag är jag här i egenskap av att vara sjukhuspastor. Vara er sjukhuspastor. Jag vill också säga ett stort tack att ni som församling är med och stöttar arbetet tillsammans med de andra kyrkorna här i frikyrkorna här i Kalmar län. Som sjukhuspastor så är man ju faktiskt en representant för kyrkan inne i sjukhuset och dess miljö. Man får ju faktiskt vara på något sätt kyrkans arm eller hand inne i sjukhusmiljön. Vi har ju ingen församling inne på själva gudstjänstområdet eller på själva sjukhusområdet, men någonstans så är det med våra närvaro så visar vi att kyrkan också finns nära den som behöver det. Och vi jobbar ju faktiskt också på regionens förtroende att vara kyrka inne på sjukhuset. Så att det finns ett ganska stort mandat att vara där. Vi har regionens ansvar att stå för den existentiella hälsan. Så att på ett sjukhus ska man kunna på något sätt bli kurerad till hela sin varelse. Inte bara kroppen utan också själen och anden ska få sitt. Och har man ansvar för den existentiella hälsan så är det ju ganska brett. Så är det ju. Det gör ju att vi får ju också möta personal med reflektion och kanske möta dem i samtal efter att själv varit med om någonting traumatiskt eller att man behöver reflektera över någonting som hänt. För det är ju så. De sjuka påverkar ju personalen, så är det ju. Varje patient som kommer in på sjukhuset är ju på något sätt ett livsöde i sig och det påverkar personalen. Och där får vi också möta dem i det de behöver. Så vi finns till för personal, vi finns också till för anhöriga. För också anhöriga finns ju vid sidan om. Det är ju så att man kan ju tala om medberoende eller att man är medpåverkad. När någon kanske blir allvarligt sjuk så påverkar det en hel familj. Så det finns anhöriga med också. Också där är vi med och kan möta människor. Men en stor del går ju också naturligtvis åt till att möta patienter där de finns. Antingen vi möter dem vid sjukhussängen eller vi möter dem i vår egen lokal som heter Rum för stillhet och som finns på entréplan. Om du är på sjukhuset någon gång, vilket man ju får säga i det här läget, och vi hoppas att du är där så lite som möjligt naturligtvis. Men om skulle du vara där så är du väldigt välkommen till Rum för stillhet. Den lokalen där vi som finns. Finns jag där så tveka inte att knacka på och säga hej. Men där möter vi också människor. Människor som på något sätt inte vet vad de ska ta vägen i sitt liv. De kan ha fått ett besked eller de kan befinna sig i en sjukdom som de inte vet hur de ska hantera. Och ibland kan det här rummet för stillhet bara få en plats där de kommer liksom ifrån i avskildhet. Och ibland får vi möta dem där i sin ångest eller i sin frustration, i sina frågor. Att få möta människor liksom, i en situation i livet där de är väldigt utsatta. Och då känner man att då har man en viktig uppgift. Så jag vill återigen bara säga tack att du är med och stöder detta arbetet. Finns det frågor så kan vi absolut ta det efter gudstjänsten. Så i det står jag. Och nu ska jag också dela Guds ord med er. Jag tänkte jag ska läsa ifrån Lukas, det 11:e kapitlet. Den här veckan i många kyrkor har ju varit ett fokus på bön. Många kyrkor här i vårt land har ju böneveckor den här veckan. Och jag tänkte jag skulle ta och undervisa lite om bön, för det står nämligen det i Lukas 11. Och jag ska läsa de 13 första kapitlerna. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa det en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar." Då sa han till dem: "När ni ber ska ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder. Ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning." Han sa till dem: "Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: Käre vän, låna mig 3 bröd. En god vän som är på resa och kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger: Lämna mig i fred. Dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag säger er, även om man inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andra är så påträngande. Och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er, be ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Ty den som ber han får, och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom?" Vi stannar där. Ja, en text där Jesus undervisar om bön. Kanske flera av er känner igen bönen. Den är inte helt okänd i vissa kretsar. Det är ju den bön som går under namnet Vår Fader, eller Fader vår. Och den ber vi i våra kyrkor ibland, med ett tillägg på slutet. En bön som Jesus lär oss och som påminner mycket om de judiska böner som man kunde be på den tiden. Denna bön återges också i Matteus 6. Och idag tänkte jag inte gå in så jättemycket på själva liksom, det Jesus säger att vi ska be. Utan jag tänkte mer tala om utifrån det sammanhang som den här bönen befinner sig i. I Matteus 6 så kommer den här bönen in i ett sammanhang där Jesus talar mycket om hjärtemotiven. Av vilket motiv vi ber. Han talar ju här om att han varnar för att det inte är för de många ordens skull som vi ska be. Utan gå hellre in i det fördolda, så ska Gud där möta dig. Han talar också om att gör inte som de som står i gathörnen och ber högt. De tror att de ska bli bönare för de många ordens skull. De har fått ut sin lön där redan, säger han. Och på något sätt så blir bönen där någonting som visar upp någonting inför andra. Och just säger att det är bön som inte kommer att ge någon verkan. Bönen är inte en teknisk åtgärd som vi liksom tar till för att liksom på något sätt vinna någonting i den här världen. Eller att det på något sätt skulle finnas någon teknik i att har du några speciella ord så kommer hon större liksom framgång i din bön. Det är inte det det handlar om. Utan Jesus fokuserar med liksom vilken attityd vi använder när vi kommer inför Gud i bön. Vi förstår här att av både Matteus 6 och Lukas 11 vill jag säga att det fanns ett behov hos lärjungarna av att lära sig mer om bön. Kanske hade de hört Jesus be många gånger och blivit väldigt fascinerade av hans bön. Kanske hade de inte hört någon be som Jesus förut. Helt klart verkar de ju förstå att hos Johannes döparen, där undervisade man om bön. Så om Jesus nu var Messias, vad skulle då en undervisning om bön från honom innebära? Så här framför de det att Herre, lär oss att be. Vi förstår att det finns någonting man kan lära sig. För Johannes lär sina lärjungar. Så lär du oss att be. Och Jesus verkar inte alls främmande för detta. Utan han, på deras fråga så går han in och så undervisar han om bön. Och jag tror att det här är ett behov som vaknar upp också hos oss. Jag tror att vi alla behöver liksom förstå att vi behöver lära oss att be. Och vi behöver också lära oss att praktisera bön. Nu kan man förstås be på många olika sätt. Och det är klart att det börjar ju någonstans med att ska vi få ut någonting av bönen så behöver vi be. För Jesus säger, när ni ber ska ni säga. Så bön är ju ett samtal med Gud. Bön är inte att tänka. Utan bön är ju på något sätt att vi faktiskt säger till Gud det som finns på vårt hjärta. Så bön är samtal. Sen är det klart att bön är ju väldigt, väldigt brett, väldigt stort. Det är klart att det naturligtvis finns också liksom böner som är där vi söker liksom på något sätt Gud så innerligt och vill be och är så ett med honom att till och med vår andning blir en bönesuck till honom. Det är klart att den dimensionen finns också, men just det kanske vi ska lämna just nu och ta det kanske vid något annat tillfälle. Men Jesus säger i alla fall här i sin undervisning att vi ska be till Gud och vi ska tala med honom. Vi ska säga det vi har vårt hjärta. Och han ger oss också en mönsterbön att när vi ber till honom så ska vi säga vår fader eller fader vår. Alltså på något sätt så säger han att det vi ska rikta vår bön till det är Gud fadern i himmelen. Självklart ber vi ju till Jesus också. Om det är någonting vi gjort i våra sammanhang här i vår frikyrkostor, det är ju att Jesus är ju centrum av våra böner. Men Jesus säger ändå här att vi ska rikta vår bön till fadern. Jesus säger också vid ett annat tillfälle, han säger vid flera tillfällen i skriften att liksom, om ni ber om någonting i mitt namn eller den som ber i mitt namn så ska någonting hända eller då ska Jesus verka. Jag tror att vi ska be till Fadern i Jesu namn. Alltså på något sätt så när vi kommer inför Gud Fadern i himlen så kommer vi med Jesu egen auktoritet. Vi kommer inte i vår egen kraft utan vi kommer i hans namn. Egentligen så i grund och botten bottnar ju så är ju hela treenheten på något sätt föremål för våra böner. Men det står i alla fall att det är fadern vi riktar vår bön till. Jesu bön för att gå igenom den lite grann, bara, den rymmer ju många områden. Den rymmer tillbedjan, vi fokuserar på fadern, den han är och på vad han kan göra. Tacksamhet. Inför vad han kan göra, förbön för grundläggande behov, vårt dagliga bröd. Men också viktiga förutsättningar för att kunna leva tillsammans med Gud och andra människor. Alltså förlåt oss våra skulder till exempel. Här i Lukas 11 sätts den in ett sammanhang som vill förklara på vilket sätt du och jag ska komma inför Gud i bön. Och Jesus beskriver detta genom att ta en bild, att ta en liknelse. Han tar det. Och han gör ju det genom en väldigt speciell bild här. Han tar detta genom en berättelse om ett beteende mot en annan människa. Tänk en sån där pinsam situation när man liksom, där en person ber om någonting på en väldigt udda tid när man egentligen inte ska be om det. En sån här situation som vi kanske alla tänker skulle vara väldigt pinsam men ingen av oss skulle liksom få för sig att göra detta. Jesus nämner, tänk om du själv skulle göra det, men det kan också vara en vän som går till en annan. På en sån här tid när man ju helst inte ska knacka på hos en person. Jesus säger ju inte att detta är optimalt. Att gå mitt i natten till någon annan och be om hjälp. Vi kan ju förstå lite av svaret där i Jesu liknelse att för den som ligger i sängen så var det här synligen också väldigt obekvämt. Och jag tror också på något sätt att Jesus i sin berättelse talar om att det är inte helt orimligt att man skulle få det här svaret om man knackar på vid den här tidpunkten på dygnet. Komma här mitt i natten och bara störa. Och vara oförskämd. Och så tänker du, ja, men tänk om man behöver hjälp då? Jag vet ju ibland att här kan ju vara en väldig skillnad mellan olika kulturer, hur man ser på detta. I vissa kulturer så gör man ingen skillnad på natt och dag. Utan det kan vara liv både på natten och på dagen. Och behöver man hjälp så behöver man hjälp. Men ändå så tycks Jesus ändå lyfta fram detta, att detta är någonting som inte är kanske riktigt vad man bör liksom sträva efter. Jag tänker lite grann så här att vi svenskar, vi säger ju många gånger att vi uppskattar ärlighet och generositet. Men ska sanningen fram så kanske vi inte tycker om för mycket ärlighet eller för mycket liksom frimodighet. Alltså det finns på något sätt en gräns. Alltså människor som är så ärliga och så att de nästan knör sig eller armbågar sig fram, verkligen säger vad de har på sin hjärta, det tycker vi ibland är lite obekvämt. Och är det inte så att vi många gånger kan säga, du får ringa eller kontakta mig när du vill, fast helst inte mitt på natten. Kanske är någon annan som känner igen sig kanske. Och den här texten kan läsas på flera olika sätt. Alltså på något sätt så vi vill helst inte att människor gör saker och ting som är obekvämt eller pinsamt. Men samtidigt vet vi också att vi vill heller inte låta det gå över våra huvuden heller. Läser man den här texten, vissa andra översättningar översätter faktiskt detta att även om det inte han går upp för vänskaps skull, så ger han honom vad han behöver för att inte själv bli utskämd. Så det finns en dubbel betydelse här på något sätt. Han är oförskämt järv, säger en översättning. Alltså han är lite oförskämd här. Men samtidigt går man ändå upp och ger honom, för man vill heller inte ha ett rykte om sig att man är snål eller att man på något sätt är hård i sitt hjärta. Så i vilket fall, det här uttrycker någon form av pinsamhet, oförskämdhet och obekvämlighet. Och man kan tycka, det här vill vi inte vara med om. Det här är ju bara på något sätt någonting som är jobbigt. Och vi vet ju att vänskaper kan ju sättas på prov ibland och så. Och jag tror inte att Jesus på något sätt lär ut det här som någon slags, det här är inte en kurs från Jesus beteendevetenskap. Det är inte så här vi ska vara, va? Men jag tror att vad han vill säga här är att om det här kan vara pinsamt och obekvämt för människor, så ska du veta en sak i alla fall. Det är inte pinsamt och obekvämt att komma till Gud när som helst. Och jag tror att Jesus vill lyfta upp lite grann här att bön är ingenting vi bara tar till i vissa situationer. Bön ska inte bara vara någonting jag tar till när ingenting annat fungerar. Bön är ingenting jag tar till för att, men, ja, det kan väl vara lite bra att be också. Utan jag tror han tar till detta för att säga, be ständigt. Kom inför Gud, verkligen liksom, oavsett när på dygnet. Du kan aldrig störa Gud. Det finns väldigt, väldigt mycket som kan hålla oss borta ifrån Gud och olika saker. Men jag tror att här finns en inbjudan, kom inför honom. För även om du kan komma på en tid som stör en annan människa, så stör du aldrig Gud. Och då tänker jag lite grann så här, att om Gud inte störs, om han inte blir sur, om inte han sätter armarna i kors och säger bara, varför kommer du nu då? Är inte då det här en väldigt, väldigt möjlighet att använda bönen för att verkligen liksom säga vad vi behöver och be till honom? Faktum är att här ligger en uppmaning i kom i tid och i otid till Gud. Och jag tänker också så här, jag tror inte heller att det ligger någon slags nivå i texten att för texten uttrycker någon form av verkligen, jag har ett behov av hjälp. Jag tror inte heller att det ligger i någonting i det här att du måste be på ett visst sätt. Du måste vara desperat på en viss nivå för att din bön ska bli hörd inför Gud. Nej, han säger snarare bara kom hela tiden. När du behöver hjälp, kom till honom. Och jag tänker också här som man säger, bön är något pågående. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Alltså det handlar om att sluta inte, utan fortsätt. Det står inte knacka, utan det står bulta och dörren ska öppnas för er. Det inrymmer ju också någonting, men det är inte den här försiktiga knackningen, utan det handlar faktiskt om att bulta tills du blir bönhörd. Och jag tror att vi behöver den här typen av böner. Jag tror att någonstans så behöver vi komma till en nivå där vi inte känner att det är pinsamt, varken inför människor eller inför Gud, hur jag ber. Utan också den här nivån finns. Gud, vi behöver dig nu. Nu behöver vi verkligen ett bönesvar här. Och vi ropar till dig av hela vårt hjärta. Och Jesus säger också att om ni, till och med ni som människor förstår ändå att om era barn kommer till er och ber om hjälp, så ger ni dem goda gåvor. Ska då inte Gud i himlen verkligen ge det som är gott till dem som tillhör honom? Texten säger inte här att vi kommer få exakt det vi ber om alla gånger. Men vad han lovade är att han säger, som han säger i vers 13, att han ska ge helig ande åt dem som ber honom. Alltså någonstans finns det ändå någon form av löfte att när vi kommer till honom i bön, så ska han omsluta oss med sin närvaro, uppfylla oss och visa att han är med. Så jag tror att vad Jesus verkligen bjuder in här, kom inför mig med hela ditt hjärta och utgjut ditt hjärta inför mig. Han handlar inte först och främst om ljudvolym, utan han handlar om en hjärteinställning. Och jag tror att vi ska be därför att vi förstår att Gud är godare än alla människor tillsammans. Och att det är värt att be till honom. Förr pratade man ju lite grann om det här med att man skulle be igenom. Jag vet inte riktigt vad man säger idag. Men vad jag tror att vi behöver är att vi behöver komma till honom om och om igen. Tills vi faktiskt ser att en förändring sker. Bön förändrar ju först och främst mig som ber. Så att jag kan bli det bönesvar som någon annan behöver. Därför att jag tror också att vi behöver inte bara be för vår egen skull. Vi behöver också be för att Guds rike ska breda ut sig. För att andra människor ska få möta honom. Och för att du och jag som Guds församling ska få bli till den välsignelse som andra människor behöver. Amen, ska vi be. Halleluja. Tackar dig himmelske fader för att du har gett oss bönen som ett sätt att få komma nära dig och att faktiskt få komma inför ditt ansikte. Tack också att du vill att vi ska be, för när vi ber i ditt namn Jesus, då ska du verka. Vi tackar också för att du inbjuder oss att komma till dig. Att du står med öppna armar för att möta med oss. Tack att vi aldrig kan störa dig. Tack att vi aldrig kan besvära dig, utan du vill att vi ska komma inför dig i bön. Halleluja. Vi tackar också att när vi kommer inför dig, det är också då vi kan bli välsignade. Vi tackar dig så i Jesu namn. Amen.